Så om ni har era biblar med er så får ni slå upp till första Korinthierbrevet kapitel 5. Kapitel 5. Så ska vi läsa hela kapitlet, alla 13 verser. Första Korinthierbrevet kapitel 5. Jag håller på med en serie just nu när jag går igenom första Korinthierbrevet. Ni har kommit nu till kapitel 5 av 16. That's right. Yes. I got that right. Så låt oss läsa hela kapitel 5, vers 1 till vers 13 tillsammans. Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er. Sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna. Att en man lever ihop med sin fars hustru. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort det hade drivits ut ur er gemenskap. Jag som är frånvarande till kroppen, men närvarande i anden, har redan som om jag var där i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. När vi är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt, ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv, för att mannen ska bli frälst på Herrens dag. Ett skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Med en sådan ska ni inte ens äta. Är det min sak att döma det utomstående? Är det inte dem som är innanför ni ska döma? Det utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond. Amen. Så förra gången så inledde vi det här kapitlet, kapitel 5. Gick igenom de 5 första verserna som handlade då om sexuell omoral i församlingen. Det är då det nästa stora problemet vi har gått igenom. Det första som var strider, splittringar, gräl, avund i församlingen. Nu har vi då kommit till nästa stora problem som det är. Sexuell omoral, otukt som det kallas i lite äldre översättningar, hos en viss man. Och problemet som är kopplat till det, eller relaterat till det, församlingens brist på disciplinära åtgärder mot honom. Så församlingens reaktion var då inte bara att inte göra något, att liksom tolerera honom, utan också att bli uppblåsta, stolta. Det borde ha varit bedrövade, det borde ha sörjt, som vi såg förra gången. Bibeln, i Bibeln, i Gamla Testamentet, hur den äkta reaktionen på synd är bland de som tror, att de sörjer över den, att de blir bedrövade, att de borde ha gråtit och stoppat för sin egen mun, slutat tala när de inser hur helig Gud är, hur syndiga de själva är. Och deras konkreta handling borde förstås ha varit att utesluta denna man ur deras gemenskap. Men eftersom de inte hade gjort det, eftersom de fortfarande tolererade och hade den här mannen i sin gemenskap, så kände Paulus, eller så är han tvungen att genom den helige ande fälla domen. Vilken dom är det? Jo, att han skulle överlämna, eller att det skulle överlämna mannen till Satan, till köttets fördärv. Vilket alltså att han ska återgå till det liv som han levde före han blev frälst. Ett liv utan Gud, ett liv utan Kristus, ett liv i världen under djävulens härskarvälde. Ett liv i Satans domän kan man kalla det. Och detta för att hans kött ska fördärvas. Vilket då inte betyder att nödvändigtvis att han ska dö, vilket är den traditionella tolkningen, den historiska tolkningen av dessa ord, utan det att hans kötsliga begär ska dödas, det ska korsfästas. Så att den del av honom, den helhet som utgör den mannen, ska bli frälst. Anden är en del, köttet är en annan del. Köttet är det som är bortvänt från Gud. Anden är det som är vänt mot Gud, riktat mot Gud, som älskar Gud. Så det som Paulus alltså säger är att hans kötsliga begär, det syndiga begär som fortfarande finns i honom, ska dödas för att hans ande ska bli frälst på Herrens dag. Vilket givetvis är alla kristnas mål, inte enbart det otyktiga mål, inte det mest syndiga människors mål, utan förstås alla kristnas mål, att bli frälst på Herrens dag. Det syftar alltså på det nya livet i Kristus, liv som är inriktat till Guds ära, att leva för Gud. Så detta första stycke i kapitlet skiftar nu då. Det andra stycket, förlåt, i detta kapitel skiftar nu fokuset en aning bort från den här mannen, bort från det här problemet med den sexuella omoralen, till hela församlingen, församlingen som helhet. Församlingens hälsa är här av större betydelse för Paulus än en enskild människas försoning med Gud. Och det här föregående stycke är nu den teologiska grunden och dess uppmaning till församlingsdisciplin, som vi såg på den förra gången och som vi kommer att se effekten av eller betydelsen av idag, i dagens stycke, verserna 6-8. Och detta eftersom då mannen med sin synd, mannen i sin otukt har påverkat hela församlingen. Det har spridit sig till andra människor, precis som en surdeg syrar hela degen. Så det är det som är dagens stycke. Så låt oss se på den första versen här i detta stycke. Vers 6 tillsammans. Ett skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Det här har vi igen ordet skryt som vi har sett på flera gånger i detta brev. Det här första gången det kom i kapitel 1, vers 29 och 31, där det står att man inte ska berömma sig inför Gud, utan man ska endast berömma sig av Herren. Det är det ordet berömma som används, eller som är detsamma som ordet skryt är här. I kapitel 3, vers 21, så står att man inte ska berömma sig av människor, samma sak igen som i kapitel 1. Ingen berömmelse av människor, av det skapade, utan endast av Gud. Allra senast var det kapitel 4, vers 7, där det stod att det talar om vad, det som du äger. Vad äger du som du inte fått? Och om du har fått det, varför skryter du då som om du hade, som om du inte hade fått det? Ett skryt som alltså lyfter upp sig själv, trycker ner den som faktiskt har gett denna gåva. Och det är synonymt med uppblåst, som vi såg i vers 2 förra gången. Uppblåst, det är två olika ord, men det betyder samma sak. Att lyfta upp sig själv, att blåsa upp sig som en ballong, kan man tänka det, utan innehåll, som bara bygger på ens egen uppfattning om sig själv, ens egna felaktiga, syndiga uppfattning om ens värdighet. Så det Paulus säger här är ett skryt låter inte bra. En aning banalt, verkar en aning oseriöst. Det är klart att det inte är bra med skryt, vet ju vem som helst. Frågar du vilken hedning som helst är det bra med skryt. Sen det, givetvis är det inte bra med skryt. Så det låter en aning banalt. Det kan bero på översättningen. Man kan tänka sig, eller i det här uttrycket finns det en nyans av att det är mer av en chock. Att det är en katastrof, så att säga. Det är opassande ni har gjort. Det är inte bra. Det är chockartande dåligt att det finns det här hos er. Så det står att det inte är bra, en aning svagt. Även fast det förstås är precis det som orden betyder. Men nyansen är att det är chockartat. Så det är antagligen ett tecken på att församlingen har blivit blind för sin egen stolthet, för sin egen uppblåsthet och nonchalans till synden som finns hos dem. Liksom det förstås finns i många församlingar också idag. Ingenting unikt med församlingen i Korint att ha synd bland sig. Och detta är då någonting som är väldigt tydligt för Paulus, som är utomstående, som ser på problemen utifrån. Att det är chockartande illa att det förekommer sådan synd bland korintierna. Så antagligen säger Paulus detta med en form av en chock när han skriver detta. Ert skryt är verkligen opassande. Han har som inga andra ord. Han blir mållös, kan man säga, av att detta existerar hos dem. Ni har sådan synd bland det som verkligen inte borde göra att ni bröstar upp er och blir uppblåsta och skrytsamma och stolta. Hur tänker ni? Och sen vidare, vet ni inte, då frågar ni här i vers 6 som han tar till ett retoriskt knep för att tillrättavisa sina lyssnare. Han har använt det förr också i detta brev, i kapitel 3 vers 16, där det står att vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er. Så detta knep som han tar till, vet ni inte, tyder på att svaret är självklart. Det är klart att de vet. Det är självklart att de inser att skryt är fel. Det är självklart att de inser att en surdeg syrar hela degen. Vi ska komma in på den här bilden riktigt just. Men svaret är alltså självklart. Ni borde inse det. En form av tillrättavisning. Och här då, vad är det de borde inse? Att lite surdeg syrar hela degen. Och det är rätt att översätta det surdeg och inte jäst, som jag noterat att vissa engelska översättningar har det. Yeast står det där. Men det är inte jäst det handlar om, utan det är surdeg. Och konceptet surdeg är kanske en aning okänt idag, eftersom vi just har jäst som vi använder då vi bakar någonting. Men på Paulus tid, på denna tid, fanns det verkligen ingen jäst. Det var ingen som satt lite jäst i degen för att få den att jäsa, heter det. Så det riktiga ordet som man ska använda här är surdeg. Och här kommer det då tal om det som i Gamla testamentet kallades för det osyrade brödets högtid. Vi får en referens till den högtiden som talas om i Andra Mosebok, som då gick ut på att man skulle göra sig av med all surdeg man hade hos sig. Man skulle endast tillaga bröd av osyrad deg i en veckas tid och göra sig av med all surdeg man hade hos sig. För att hos judarna, ifall vi går in på detta lite, hos judarna var det en vardag att ta tillvara en del av degen som man hade använt för att baka bröd, som var redan syrad, att ta tillvara den och spara till nästa gång man bakade mera bröd. så fick man den här syran från surdegen att sprida sig i hela degen så att den kunde jäsa eller stiga upp när den gräddades. Det är då det som åsyftas med att man har en sur deg. Man blandar in den i en osyrad deg och så syras hela degen. Så tog man tillvara denna surdeg då, en liten bit från degen varje gång man bakade till nästa vecka. Samma sak då igen, tog tillvara en liten del till nästa vecka. Och detta hade förstås då en viss hälsorisk med sig, att man använde en liten bit deg från vecka till vecka. Det betydde att smuts eller sjukdomar kunde sprida sig från en deg till nästa. Så då var denna högtid, det osyrade brödets högtid, var ett tillfälle då man kunde göra sig av med all gammal surdeg, börja om på nytt, göra sig av med eventuella sjukdomar eller smittor eller smuts som fanns i degen, som spreds från deg till deg till deg. Varje vecka kom man till den här högtiden, gjorde sig av med all surdeg, stoppade denna kedja och började om på nytt. På så sätt så ser man att även om surdeg är en bra sak, surdeg är inte dåligt i sig, någonting som vi bör undvika. Men att surdeg här används som en bild för någonting skadligt, någonting som kan förmedla vidare någonting dåligt från vecka till vecka, någonting som sprider sig i hela degen. Och det används också av vår Herre Jesus, hans undervisning, av Paulus själv också i andra brev, bland annat Markus 8, vers 15, där det står att se upp och akta er för fariseernas surdeg och Herodes surdeg. Använder Jesus ordet surdeg som någonting illa, som någonting dåligt, någonting som tar sig in och syrar allting, påverkar allting. Och i Galaterbrevet 5, vers 9 säger Paulus, lite surdeg syrar hela degen. Ett koncept som var bekant för judarna. Lite surdeg, stor deg. Men hela degen blev påverkad av denna lilla klump surdeg. Och det är det som Paulus tar vara på här när han försöker varna korintierna med denna bild. Hur synden sprider sig i den kristna gemenskapen. En enda liten synd, en enda man med sin sexuella omoral kan få en stor effekt på hela gemenskapen. Så vers 7 då. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Här går vi ännu mer in på den här bilden av surdeg som någonting skadligt. Dess konkreta exempel då i Gamla testamentet i form av högtiden. Det var två högtider, det osyrade brödets högtid för den ena, och den andra var förstås påsken, slaktandet av påskalammet. Så jag tänkte att vi, för att vara bekanta med det, så kan vi läsa om det i Gamla testamentet så vi vet vad vi pratar om. Så om påsken då, det andra Mosebok kapitel 12, där det finns om de här högtiderna. Om ni vill vända era biblar dit så får ni gärna göra det. Andra Mosebok kapitel 12. Först om påsken i vers 5-7 och vers 13. Där det står så här, ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta antingen från fåren eller getterna. Ni ska förvara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen, och man ska ta av blodet och stryka det på de båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det. Och sen i vers 13. Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv. när slår Egyptens land. Och ännu det osyrade brödets högtid. I samma kapitel, ner i vers 15, står det så här: i 7 dagar ska ni äta osyrat bröd. Redan den första dagen ska ni skaffa bort all surdeg ur era hus. För var och en som äter något syrat från den första dagen till den 7:e ska utrotas ur Israel. Och nu vers 17-20. Ni ska fira det osyrade brödets högtid därför att jag just den dagen förde era härskaror ut ur Egyptens land. Det ska vara en evig stadga för er att fira denna dag från släkte till släkte. Från kvällen den 14:e dagen i första månaden ska ni äta osyrat bröd. Ända till kvällen den 21:a dagen i månaden. Under 7 dagar får ingen surdeg finnas i era hus. Var och en som äter något syrat ska utrotas ur Israels församling. Vare sig han är främling eller infödd. Inget syrat ska ni äta. Var ni än bor ska ni äta osyrat bröd. Detta är alltså de två högtiderna. Det osyrade brödets högtid och påsken, som firas en gång om året av judarna. Det är från dessa högtider som Paulus nu tar sin undervisning. Så rensa bort den gamla surdegen, säger han. Det är en befallning, det är en form, vad kallas det, imperativ. En befallning, det här måste ni göra. Rensa bort, gör det. Det är en befallning från Gud. Och det här sammanhanget är det förstås en referens till att överlämna den otuktige mannen till Satan. Att utesluta honom ur gemenskapen. Men i det här stycket förstås har den en mer allmän tillämpning. Att hela församlingens gemenskap, det strävande att leva som den nya degen, som den nya skapelsen det är i Kristus. Så här kan vi förstå det då i ljuset av det vi just talade om. Det osyrade brödets högtid. Hur man gjorde sig av med allt syrat bröd. Inte åt under 7 dagar något syrat bröd alls. Utan man började om på nytt med en ny deg, en osyrad deg. Så på samma sätt bör församlingen göra sig av med allt som syrar gemenskapen. Istället bli som en ny deg, alltså Guds heliga, Guds syndfria, Guds osyrade folk i Korint. Och här bör man då vara noggrann med att notera att det inte är för att det rensar bort, för att det gör sig av med det syndiga, som det blir heliga. Det är inte på grund av vad det gör som det blir heliga. Det är främmande för Paulus, det är främmande för hela Bibeln med ett sådant koncept att man kan på egen hand bli helig, arbeta sig till en helighet eller förtjäna det av Gud, inför Gud. Bibeln är mycket tydlig om att vi är fullt beroende av Gud, av hans nåd. Nåd är någonting som man inte förtjänar. Nåd är en fri gåva från Gud. Så därför är Paulus också snabb med att tillägga här en bisats: för ni är osyrade. Så det är, vi ska inte göra denna text till någonting lagiskt, någonting som visar på att vi måste göra en sak för att vara heliga i Guds ögon, förtjäna Guds gunst genom våra gärningar. Det är inte lynad för att förtjäna Guds välsignelse. Så som det är Gud som har gjort ett verk i oss. Vi är Guds osyrade verk. heliga verk. Men vi befalls att göra sådana gärningar som leder till helighet. Alla kristna, korinterna och vi och alla kristna alla tider är frälsta genom Guds nåd. Förklarade rättfärdiga. Vi är helgade. Och en dag ska vi bli förhärligade. Och allt detta är del av den kedja som kallas försoning, som kallas Guds nåd, som kallas den gyllene kedjan i Romarbrevet 8. Allt är Guds verk. Men det är just på grund av detta, på grund av det som Gud har gjort i oss, som vi bör leva så. Så att det blir synligt utåt för de som är utanför, för de som ser oss, att vi är ett nytt verk. Detsamma är det som i andra Paulus brev, i Filippe brevet bland annat i kapitel 2, vers 12. Han säger att vi ska arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Betyder inte att vi ska arbeta för att bli frälsta, utan arbeta ut frälsningen. Göra den tydlig, göra den synlig. Det är just på grund av att vi är frälsta som vi bör leva som om vi redan var fullt heliga, fullt syndfria. Helt syndfria kanske man ska säga. Också samma sak som i Efesierbrevet kapitel 2, vers 10, där Paulus säger att hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Skapade till goda gärningar. Vem är skapad till goda gärningar? Det som är frälsta genom nåd alena. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Även dessa goda gärningar som vi bör arbeta ut, som vi bör sträva efter, som vi bör anstränga oss att göra, är också Guds verk. Han har förberett dem. Vi ska vandra i dem. Så det vi har här är ingen gärningsbaserad helgelse, så att vi blir heliga genom att utesluta syndiga människor ur gemenskap, vår gemenskap. Utan det är ett tecken på det intima och det nödvändiga band som finns mellan oss och Gud. Och mellan etiken och Guds nådegåvor. Etiken alltså hur vi bör leva. Frälsningen är Guds gåva. Det är Guds nåd. Vilket alltid leder till goda gärningar. Det finns ingen som är frälst genom Guds nåd som inte gör goda gärningar. Det är en absolut nödvändig följd av att vara frälst. Av nåd. Det är det främsta beviset på att du är frälst. Att du med hela din varelse, alla dina tankar, alla dina ord, alla dina gärningar vill leva till Guds ära. Ett liv i helgelse. Det är därför det är som en befallning för kristna att göra sig av med synden hos sig. För att det är det som den sant omvände verkligen vill göra. Det ligger i hans hjärta, hennes hjärta. Att göra sig av med synden, det som är en bedrövelse, det som man sörjer över. Lev för det som är vår glädje, Gud själv. Gud själv. Så nu bör korinterna bli som en ny deg. Heliga, utan synd. Utan syra. Och göra sig av med synden bland sig. Det bör bli som Guds nya deg. Guds osyrade deg. Osyrade folk i Korint. Och det gäller förstås alla tider och alla platser. Även denna dag. Även detta land och alla andra platser. Att göra oss av med det som syrar. Med det som är syndigt. Det som sprider sig som en cancer i den kristna kroppen. Och så sista delen av versen, vårt påskalam Kristus har blivit slaktat, står det. Vårt påskalam, ordet lam finns inte i grekiskan, det är det som står där är pascha, som betyder påsk. Vilket då kan syfta på påskalammet eller på själva högtiden påsk. För som vi läste då i andra Mosebok kapitel 12. Men det är inte fel att översätta det påskalam, eftersom påskalammet givetvis var centralt för hela påsken. Då påskalammet slaktades. Och här används det om Kristus. Om Kristus. Som alltså då är Guds titel på hans utvalda, hans messias, hans smorde, Kristus. Vilket givetvis är Jesus som åsyftas. Men Paulus säger alltså att det är Guds messias, Guds Kristus som är vårt påskalam. Guds löften som han har gett redan i gamla testamentet, där vi läser om messias som ska komma, uppfylls. Har blivit slaktat. Det är uppfyllda. Det är en profetia som är uppfylld. Och det är Jesus Kristus som är vårt påskalam. Precis som Johannes gör väldigt tydligt i sitt evangelium. Att det är Kristus. Jesus som är vår Kristus. Som är Guds Kristus. Johannes 1:29 säger, se Guds lam som tar bort världens synd, säger Johannes döparen om Jesus. Guds lam, Guds påskalam som tar bort världens synd. För judarna är lammet det som blev slaktat. Det som tog bort det osyrade. Vi vet att påsken var det som inledde dessa högtider och sen kom det 7 dagarna av det osyrade brödets högtid. Så det som inledde var alltså att påskalammet blev slaktet. Och då gjorde man sig av med allt osyrat. Nej, allt syrat, förlåt. Men för oss så är Kristus Guds lam. Det är det som har blivit slaktet. Det är det som tar bort det syrade bland oss. Det är det som fullständigt, en gång för alla, tar bort synden, det syrade bland oss. Så att vi inte behöver göra det om och om och om igen. Som i gamla testamentet. Så för Israels folk som en gång om året måste komma upp till Jerusalem. Slakta påskalammet. Hålla det denna vecka av osyrade brödets högtid. Om och om och om igen. Men Kristus har utfört det. En gång för alla och tagit bort det syrade hos oss. Det är detta offer, detta Kristi offer. Och inte vår gärning, inte våra ansträngningar, som är grunden för den övergång från den gamla surdegen till den nya osyrade degen, det nya heliga livet i Kristus. Det är grunden på vad Kristus har gjort. Hans synda offer på Golgata kors är grunden för det. Från ett liv under syndens slaveri till ett liv i helighet. Så vers 8 då. Låt oss därför fira högtid. Inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. Detta är den logiska slutsatsen av detta stycke. Korintierna bör utesluta den otuktige mannen ur sin gemenskap för att bli det redan är. Guds heliga. På samma sätt som israeliterna rensade ut det syrade brödet, surdegen, för att börja om på nytt med en osyrad deg utan föroreningar, utan nedsmutsningar. Det som gör dem till Guds heliga är påskalammet Kristus. Därför bör det göra följande. Fira högtid. Betyder det att vi liksom korintierna och alla andra kristna en gång om året bör fira en påskhögtid så att vi måste liksom gå upp till Jerusalem eller vad vi har för nytestamentlig motsvarighet till Jerusalem och slakta ett påskalam? Det är någonting vi bör göra som en gärning en gång om året. Det är det Paulus försöker säga. Det är det givetvis inte. Verbet som han använder här, den här versen, är i presens, i nutid, någonting som pågår, någonting som är en pågående handling. Fira högtid, vi ska fortsättningsvis från dag till dag till dag fira högtid. Det är ingenting som avslutas, det är ingenting som sker bara nu och då, utan vi ska fortsätta fira varje dag, varje stund. Denna högtid. Och vårt firande är inte detta rituella firande som judarna tog till, eller som judarna hade, denna judarnas påsk, utan i det här sammanhanget är det fortgående firande av Guds perfekta påskalam, Kristus, och frälsningen som jag har fått del av genom hans gärning. Det är denna gärning vi firar konstant. Och vi brukar säga att vi kommer samman varje söndag för att fira Kristi uppståndelse, som var den första dagen i veckan, på söndagen då Kristus uppstod. Så firar vi varje söndag, varje första dag i veckan, Kristi uppståndelse. Vi firar fortsättningsvis, eller fortgående menar jag, denna uppståndelse, detta perfekta avslutade verk, ända tills dess att Herren återvänder härlighet. Och vissa menar här att detta firande syftar på Herrens måltid som vi ska ta del av senare. Och det passar tämligen väl in att säga att detta är också Herrens måltid, som ju är vår minneshögtid, vår minnesfest för det Jesus har gjort. Men om det är det Paulus syftar på, så är det i så fall en sidopoäng. För huvudsaken här är att församlingen som helhet är befall att göra sig av med det som är förknippat med det gamla livet, med den gamla surdegen. Att göra sig av med det. Gamla livet som slav under synden. Rensa bort den gamla synden. Fira det nya livet i Kristus. I helighet. Som en osyrad deg. Och på vilket sätt ska vi då fira detta? Och Paulus svarar på det själv. Men det är ett negativt och ett positivt svar. Först det negativa då. Inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg. Den gamla surdegen, det gamla livet utan Gud, utanför Kristus, karakteriserat av det som Paulus säger här, ondska och elakhet. Ondska och elakhet, det är synonyma, det omfattar all form av synd. Det inbegriper förstås sexuell omoral, som vi har sett på. Det inbegriper all form av olydnad, stolthet, skryt, splittringar, avund. Allt som sker bland människor. Detta måste bort. Det får inte vara del av det liv som levs för att konstant fira Kristus, detta påskalam, detta perfekta påskalam. Att fira det är att leva heligt. Att leva utan synd. Och det betyder inte förstås att vi måste bli syndfria, för ingen i detta liv, ingen på denna sida av graven lever perfekt syndfritt, ingen annan än Kristus Jesus. Men det betyder att vi strävar efter att leva så likt vår Herre Jesus, som var syndfri. Att göra oss av med synden. Att döda den, korsfästa den så att säga. Leva heligt. Och för det andra, det positiva som Paulus säger. Med renhetens och sanningens osyrade bröd. Renhet och sanning är inte direkta motsatser till det som Paulus sa tidigare. Ondska och elakhet. Utan det talar om motivet för vår handling. Firandet av det nya livet i Kristus Jesus. Vi ska leva ett rent, ett äkta, ett genuint liv. Med integritet. Inte med ett påhittat, falskt, oäkta liv. Inte någonting som bygger på hyckleri eller bedrägeri. Detta bör karakterisera den kristnes liv. Att det är genuint. Att man älskar helheten. Bör synas i ens handlingar. Att det inte är bara för att det är det som predikanten säger eller pastorn säger eller någon säger att vi bör leva syndfritt, utan för att man verkligen vill det. Det bör vara genuint, det bör komma ur ens eget hjärta. Det bör karakterisera den kristnes liv så tillvida att vi tillsammans med Paulus kan säga eller kan kalla det för vårt bröd. Vår diet. Den mat som vi äter. För att fortsätta. Och fortsätta att leva till Guds ära. Så detta är att leva heligt. Som Korinthierna. Och vi är kallade till. Till Guds församling i Korinth. Kallade och heliga var. Introduktionen till detta brev. Guds kallade och heliga. Så skulle också Paulus kunna skriva till oss idag. Guds kallade och heliga. Här i denna trakt. Ett liv som ärar. Ett liv som firar Guds verk. För att frälsa ett folk åt honom själv. Ett liv som lyfter upp Kristi offergärning. Kristi kors. Ett liv som rensar bort den gamla surdegen. Den gamla synden. Ett liv som levs i renhet och sanning. I äkta. Genuin. Övertygelse. Om Guds verk. Så vad betyder detta för oss? Vad har vi för? För nytta av denna text. Annat än att vi kan nicka till den och säga att ja, allt detta är sant. Men hur påverkar det oss i praktiken? Vad betyder det för oss? Hur bör vi göra nu? Och för det första. Och det är ganska självklart. Att rensa bort synden från bland oss. Både individuellt och i grupp. Synden sprider sig som en surdeg som syrar hela degen, har vi sett tidigare. Den sprider sig från människa till människa. Om en människa tolererar synden, så ser den nästa människa det och tolererar också synden. Så som ett ruttet äpple sprider rödnaden från ett äpple till nästa, bara det kommer i kontakt med det. Så sprids också synden från människa till människa. Bara man kommer i kontakt med den. Så tolerera inte synden. Låt det inte bli någonting vardagligt. Ja, men synden har alltid varit en del av mitt liv. Men gör dig av med den. Om synden är en del av dina rutiner för att ens komma till gudstjänst på söndag. Laga dig av med de rutinerna. För att leva det nya livet är att laga sig av med synden. Att separera från den. Både individuellt och i grupp. Som vi har sett. Att hela församlingen också bör göra sig av med den som är syndig. Öppet syndig bland dem. Som älskar synden, som visar upp den, som är stolt över den, skrytsam. Gör er av med den som är ond, säger Paulus här i slutet på detta kapitel. Och för det andra, lev för att fira Guds verk i er varje dag. Guds frälsande nåd. Detta är så bekant för oss. Vi har sagt det säkert 1000 gånger. Alla vet om att vi är frälsta genom nåd, eller borde veta det. Men syns det? Är det verkligen en del av vårt praktiska liv? Det vi säger och det vi gör. Kristus dog inte för att ge oss en väg till himlen så att när vi dör så får vi komma till en trevlig plats, som vissa tror är syftet med Gud, att tro på Gud. Utan han dog för att vi ska ära honom och peka på honom som den enda frälsaren, som det enda hoppet som en syndare har. Det enda hoppet för världen, som är i desperat behov av en frälsare. Lev ett liv som firar Guds verk dag för dag för dag för dag. Med de människor du är med. I det sammanhang du är. Om Gud sätter dig i ett sammanhang där du är tillsammans med den mest otroende, den mest ateistiska person du kan tänka dig. Någon som hatar och avskyr evangeliet. Så ta vara på det tillfället och lev för att fira Guds verk i dig. Må det bli tydligt för den som avskyr Gud att du älskar honom. Att det är äkta i dig. Att du inte gör det för att vara emot honom eller henne. Utan för att du älskar Gud. Lev för att fira Guds verk i er. Det som Kristus har utfört. Han är värdig detta. Han är inte bara värdig att vi samlas en gång i veckan, eller 2 gånger, eller 3 gånger, eller hur många gånger vi än är. Han är inte bara värdig att vi tar del av nattvarden. Han är värdig att vi lever ständigt för att fira honom. Ständigt. Men hur är denna text relevant för det som inte tror? Det som inte har någon relation till Gud, till Kristus Jesus. Det är ett tragiskt sätt att leva. Som att man bara hade denna värld som sitt hopp. Som sin framtid. Och denna fysiska kropp som går mot sin undergång. Att det är ens enda levande hopp. För vi ser alla hur snabbt den bryts ner. Hur vi närmar oss dag för dag ålderns höst. Den dag då Gud har bestämt att vi ska dö. Hur det oundvikligen kommer närmare var och en av oss. Att leva endast för denna kropp och detta liv. Detta förgängliga korta liv är sannoliken tragiskt. För hela Bibeln. Given. Hela skapelsen är skapad för att lyfta upp det syndoffer som Kristus är. Att peka på honom och hans gärning. Att försona ett folk med Gud. Men du är inte del av det. Du lever inte för detta syfte. Detta ultimata syfte att lyfta upp Kristus. Du står utanför det. Du är inte del av den härliga nåd som Gud har visat. Utan du är istället del av den härliga rättvisa som han ska visa dig. All synd, sexuell omoral, stolthet, splittringar, strid, avund, avgudadyrkan, kärlek för pengar. Allt ska komma fram. Allt ska dömas rättvist. Du är endast en del av detta Guds verk. Då han visar sin totala rättvisa mot alla det som förbrutit sig mot honom. Likt surdegen som avlägsnades den syrade degen för att det skulle bli kvar en osyrad deg. Så ska du bli avlägsnad från Guds folk. Guds dag. Just nu kanske du har tillfälle att vara med Guds folk, att se dem, att höra dem, att se hur de fylls av glädje, hur de älskar Gud. Du kan se så mycket gott, du kan se Guds nåd i praktiken, men på domens dag ska du bli avskild från detta folk, från denna osyrade deg. Och du ska likt den syrade degen som israeliterna tog bort från den osyrade och kastade bort och brände upp, så ska du bli borttagen och kastas i den brinnande eldsjön, eldas upp. Likt Egypternas folk som vars förstfödda dödades av fördärvaren den första påsken, och att Guds straff inte gick förbi dem, så ska Guds straff på domens dag inte gå förbi dig. När du ser din bror eller syster som har förtröstat på Kristus, ha hans blod på sig, kommer fördärvaren att gå förbi den brodern och systern, men inte förbi dig. Kommer att straffa dig. Guds vrede ska inte gå dig förbi. För Guds påskalam har inte blivit slaktat för dina synder. Det är fortfarande obetalda. Det måste bestraffas. Så därför vänd om nu, när tiden ännu finns, när nådens tid ännu varar. Medan Gud ger dig nåd att höra Guds ord, medan han ger dig nåden att vara med Guds folk, att vara tillsammans med det som är en osyrad deg. Vänd om, förtrösta på Kristus. Se upp till honom, inte till denna bild som jag har bakom mig, utan till den Kristus Jesus som finns i Bibeln. Till den Kristus ska du vända din blick och förtrösta på honom och vända dig till honom. Hoppas på vad han har sagt. För han har utfört det verk som Gud kräver, som tar bort vredesdomen, som gör att fördärvaren går förbi dig, som gör att du inte blir separerad från Guds folk och bortkastad, uppbränd. Vänd om, säger jag. Idag är frälsningens dag. Vänd om och tro evangelium, så ska du bli frälst. Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig för din trofasthet mot oss, för Kristus Jesus, vårt påskalam, som blev slaktat för oss, som tog våra synder på sig, försonade oss med dig, som har låtit sitt blod bli utgjutet, som har stängt det på oss för att fördärvaren ska få gå förbi oss. Åh, Fader, vi prisar dig för vårt påskalam, Kristus Jesus. Och Herre, vi ber att vi inte ska behöva höra de orden på den dagen: gå bort ifrån mig, fördärvets barn, till den eld som är förberedd för Satan och hans änglar. Åh, Herre, och att vårt hopp och vår förtröstan skulle vara i Kristus, han som har utfört det fullständiga, perfekta verk som tar bort vredesdom. Åh, Herre, må det vara vårt liv, vårt hopp, vår säkerhet in till Kristi Jesu dag. Och jag ber för dem som har hört dessa ord och insett att det är syndare inför dig, Herre. Att det inte har något hopp. Att deras liv, deras kropp går mot sin undergång. Att det inte har någonting att se fram emot mer än vad detta liv kan ge. Åh, Herre, fräls dem. Må Kristus Jesu blod bli också deras blod, bli del av deras liv. Och det blir stängt på dem, så att fördärvaren går dem förbi. Åh, Herre, visa dem den nåden att du frälsar dem. Övertyga dem om synd. Övertyga dem om behovet av frälsning i Kristus Jesus. Åh, Fader, var nådig även i denna tid. Fräls ett stort folk, för att vårt påskalam, Jesus Kristus ska bli ständigt firad dag för dag av ett stort folk. Och Fader, vi ber allt detta i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.